Då ska vi få lyssna till Maria. Jag tänkte att du, för de som inte var med igår, kan du säga något om den här svåra frågan. Vem är du?
Ja, precis.
Bara lite kort.
Jag ska försöka. Först vill jag säga tack för förtroendet att få vara här hos er. Så, igår och idag. Maria Alriksson heter jag. Och om en månad ungefär så blir jag 42 år. Jag är född i Västergötland. Men bor i Småland nu i Jönköping med min man Samuel och vår dotter Ella. Och jag jobbar som pastor i en ekumeniaförsamling där som heter Andreasförsamlingen. Och där jobbar jag 60% och sen har jag en lärartjänst på Liljeholmens folkhögskola som är EFK i grund och botten. Och sen så reser jag så här till olika församlingar. I möjlighet och i mån liksom av tid sådär. Och det är en stor glädje att få möta Guds folk. För det är det ekumeniska som ligger på mitt hjärta liksom. Att antingen så räknar vi med Gud eller så gör vi det inte. Och det finns en stor förmån att få stärka varandra, tänker jag. Så därför har jag en stor glädje en sån här helg. När jag får möta er här. Så. Ja. Det är bra. Om ni vill veta något helt annat liksom, om mig, tittar på Berit, så gillar jag blåvitt porslin. Det är ganska oväsentligt, men det är lite extra om vem jag är. Nu är det dags att predika. Ja. Temat har ju varit rötter, rytm och rastplatser. Och jag tänker att nu så ska vi ha de orden med oss lite som bakgrund till den bibelberättelse vi ska ta oss an idag. Och så får du ta med dig precis som alltid när det är en predikan, så räknar vi med att Gud liksom verkar genom sitt ord. Så får du ta med den här upplevelsen som vi läser om in i ditt liv och fundera kring vad rötter och rastplatser och rytmen och det här gör med dig och vad du önskar kring det. Vi hade ju en underbar start på söndagsskolan här och jag tillhör ju dem som älskade söndagsskolan och egentligen inte skulle vilja sluta. Så jag tänker det är därför som jag håller på med det jag gör. För jag älskar bibelberättelsen och det här som man fick lära sig som barn, liksom, lite dramatiska. Så därför ska jag byta mikrofon, för jag kommer inte stå här så här ordentligt hela tiden. Utan vi ska läsa bibelberättelsen och sen så ska vi faktiskt ha, ja, vi ska dramatisera lite här innan. Ni får sitta still. Men det kommer bli ett stormigt hav. Du har ju inlett med vatten. Men det är inte så lugnt snart som det stilla vattnet. Men vi hoppas att det blir det till slut. Andra Mosebok 1 och 15. Då står det så här. Kungen av Egypten talar med de hebreiska barnmorskorna som heter Shifra och den andra Pua och sa: när ni hjälper de hebreiska kvinnorna vid förlossningen, se då efter. För är det en pojk ska ni döda honom, är det en flicka så ska hon få leva. Men barnmorskorna var gudfruktiga och gjorde inte som kungen hade befallt utan lät pojkarna leva. Då kallade kungen dem till sig och frågade varför de gjorde så. De svarade: hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är starka och de har fött innan barnmorskan hinner fram. Gud lät allt gå väl för barnmorskorna och folket växte till och förökade sig kraftigt. Och eftersom barnmorskorna var gudfruktiga lät guden få hem och barn, men farao gav denna befallning till hela sitt folk. Kasta alla nyfödda pojkar i Nilen och låt bara flickorna leva. En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och hon höll honom gömd i 3 månader. Sen kunde hon inte gömma honom längre utan tog en korg av papyrusgräs och tätade den med bäck och kära. La barnet i den, satte ut den i vassen vid Nilstranden. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Då kom faraos dotter ner till floden för att bada och hennes hovdamer gick fram och tillbaka ut med stranden och hon fick syn på korgen i vassen, skickade en slavinna för att hämta den. När hon öppnade den så såg hon att det låg en pojke och grät. Hon tyckte synd om honom och sa: det är nog en av de hebreiska barnen. Då sa pojkens syster till faraos dotter: ska jag skaffa en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig? Ja, gör det, svarade faraos dotter. Då gick flickan och hämtade pojkens mor och faraos dotter sa till henne: ta med dig det här barnet och amma det åt mig, jag ska betala dig för det. Kvinnan tog då pojken och ammade honom. När pojken blev större förde hon honom till faraos dotter som adopterade honom och gav honom namnet Mose. Jesus, jag tackar dig för ditt eget ord. Och nu ber jag att vi ska få känna hur det här också kan få beröra oss och våra liv, Herre. Tack för Mose. Tack för alla människor som finns med i det här dramatiska skeendet. Tack för alla människor som har gått före oss och stärkt oss, som har blivit sådana förebilder på olika sätt, Herre. Och hjälp oss att vi, genom dem vi är och det liv vi lever, också kan få vara med och föra ditt rike vidare. Så tala till oss, led oss med din heliga ande. Amen. Nu har vi berättelsen klar för oss ifrån Gudsordet och nu så har vi Nilen här. Spelar ingen roll vilken sida du sitter på, men här är en skiljelinje. Ni hörde vad som gäller. Inga pojkar får leva. Vi tycker att det är en hemsk tid vi lever i nu, men det har pågått mycket hemskt under himlens beskydd ändå under många år. Det här är vad som går ut. Vi får inte låta pojkarna leva. Vissa människor, de får liksom knappast komma till livet förrän dörrarna stängs. Vissa människor får leva ganska länge innan de möter på patrull. Mose, han liksom hade allt emot sig från första stund. Han var fel kön. Han var en pojke. Redan där fanns det en begränsning. Men med Guds nåd och goda människors omsorg så öppnas den första dörren. Det finns två hebreiska barnmorskor. Eller israeliska barnmorskor. Ja. Shifra och Pua. Vi ställer dem här. Genom sitt jobb så har de möjlighet. Genom sin yrkesförmån liksom, så kan de välja att öppna och stänga. Det här är ingen debatt i abortgrejen. Det är inte det vi pratar om nu. Utan de här kvinnorna går med Gud. Och på något sätt så känner de att de ska låta den här lilla pojken födas. De hade ett val. De gjorde vad de kunde utifrån sina förutsättningar. Och de lät honom leva. Och då kan man ju tänka, ja men vad skönt, nu har dörren öppnats för Mose. Nu så. Nej, nu var det ju så här att dödshotet låg ju fortfarande kvar. Så det som händer i nästa steg här är ju den tredje kvinnan, det är ju hans mamma. Och vi tänker också på hans pappa, även om det inte står om honom i Bibeln på det sättet. Så tar de hem den här lille Mose och gömmer honom. Det är ju nästa dörr som öppnas. Han får liksom lite tidsfrist. Men det räcker ju bara 3 månader för barn växer ju. Och de börjar ju låta mer och mer. Så det här går ju inte att gömma honom här hemma. Nu stängs nästa dörr. Rytmen av att allt bara liksom låser sig stängs gång på gång. Det som händer nu är att mamman med kreativ hjälp ifrån Herren, tror jag, kommer på: vad ska jag göra? Jag bygger en liten livbåt. Jag tar papyrus och tjära. Det är samma ord som används om Noaks ark. Jag gör en liten räddningsbåt. Hur många kommer på det naturligt? Jag tror det var Herrens hjälp. Så kan det få vara när det verkar låst. Så helt plötsligt så får vi en kreativ idé ifrån Herren. Mamman är modig. Öppnar dörren för Mose några månader till. Hon smyger ner vid Nilen. Det här är ju vattnet som egentligen är en grav. Det här är ju självaste hotet just nu. Men det är ändå så att det är där hon smyger ner. Och vi kan bara ana hur hon försiktigt och kanske samtidigt skrikande ropar i sitt inre till Gud att nu får du göra något. Det här barnet är mig så kärt och jag kan inte behålla det längre. Som jag hade önskat. Utan hon sjösätter den här lilla gossen i den här lilla räddningsbåten av papyrus, bäck och kära. Och sen får hon dra sig tillbaka och hoppas att hennes val var rätt. Det är dramatiskt. Och Mose är inte mer än bara några månader. Vad ska hända nu då? Nu vilar han på dödens hav. Det kan gå precis vilket håll som helst. Ibland är det ju sådana lägen. Nu är det Guds försyn. För faraos bud står fortfarande kvar att den där pojken skulle inte få finnas. Det som händer nu, ja, vad är det? Det här är också så typiskt Gud. För då kan vi ju tänka, om vi nu på något sätt har barnmorskorna och familjen Mosesson här liksom på något sätt. Så tänker vi då att då är det ju härifrån Gud borde fixa en räddning liksom. Då borde det dyka upp någon ny på scenen här nu som kommer och räddar. Men i det här låsta läget så kommer räddningen från helt annat håll. Har ni varit med om det? Ja. För vad har vi här då? Jo, men här har vi ju självaste hovet. Här har vi prinsessan och hennes hovdamer. Och vad brukar hon göra då? Ja, hon brukar ju använda, som vi sa förut, dödens hav. Det var ju där hon brukar bada. Och nu är det dags igen att gå ner och skölja sig lite. Så hon kommer här. Fördomarna är ju kanske vad skulle kunna komma för gott därifrån. De där knösarna som sitter där och har fått allt serverat genom rätt släktled och allt. Alla förmåner, va? Fördomarna kan ju finnas åt olika håll. Här kommer prinsessan. Hon cirkulerar tillsammans med sina hovdamer. Men, vad är det där? Det är någonting som låter och ser ut lite konstigt. Hon ber sina hovdamer gå ner. De hämtar den lilla, lilla båten. Vad är det som händer? Då skulle man ju kunna tänka, jaha, dotter till faro. Det är klart hon bara vänder på hela den där livbåten. Va? Går hon sin pappas ärende så då är det ju givet. Ni vet rytmen nu igen. Mm. Rötterna. Ja, vart kommer man ifrån? Hur går det? Man kan inte välja sina rötter. Man kan inte välja sin rytm heller ibland, för det bara händer. Men på något sätt är ju också rytmen att Gud faktiskt öppnar dörrar. Fast det ser ju kanske inte Mose eller vi just nu, för nu tycker vi bara dörrarna stängs. Här kommer hon och så tar de upp den här. Och den här prinsessan går inte alls sin fars ärenden. Hon har en egen vilja. Hon har ett eget hjärta som hon har förankrat någon annanstans än där farao hämtar näring till sitt. Och därför så ser hon med kärlekens ögon. Och dras med i att här är ju ett gossebarn. Han skriker, men titta så vacker han är. Det är nog en av de hebreiska kvinnorna. Hon förstår, hon lägger ihop. Det är nog någon som har försökt att rädda sitt barn. Och här har jag en möjlighet att kunna hjälpa och föra livet vidare. Eller skälpa. Och hon väljer att hjälpa. Hon plockar upp honom och tittar på honom. Vad är det som händer då? Jo, då är ju Gud i sin nåd där uppe igen. Han är ju här nere också. Då flätar han ihop livsöden. För här kommer nästa kvinna smygande. Vem är det då? Jo, men det är ju Miriam som fick till uppgift att bli livvakt åt lillbrorsan. Hon hade ju också ett val, för hon kunde ju sagt att nej, jag har ställt upp på den här familjen så mycket nu så nu så får de klara sig själva. Det där bryr jag mig inte om. Hon hade ett val, men hon valde att okej, mamma och pappa, jag cirkulerar där i vassen och kollar. Se vad som ska hända med Mose. Och så är det ju som att hon liksom får den där kraften och tajmingen och känner att är det någon gång jag ska säga något så är det nog nu. En del av oss pratar kanske lite för mycket för ofta, men en del är ju lite mer sparsamma. Och så när de väl säger något så är det, ni vet, det bara är som ett svärd. Så kan jag tänka att det var nu när Miriam kommer fram. Där står prinsessan. Och har på något sätt redan tagit den där pojken till sitt hjärta. Men inser ju sina brister. För hon har ju inte fött honom. Då kommer Miriam. Är det så att du behöver någon som skulle kunna amma pojken? Så vet jag någon. Nyckeln som låser upp nästa dörr för Mose. Åh, vet du, det är ju, ja, för de här brösten kan inte ge någon mjölk. Nej, det vore ju fantastiskt. Har du någon? Vet du någon? Klart jag vet. Jag lånar med pojken. Och så får Miriam ta tillbaka pojken. Så han får bunkra på lite till utav sina rötter och sin grund. Och få del utav sin mammas kärlek och pappas kärlek ytterligare lite. Men sen har Gud i sin nåd ändå sett till att här finns det en annan människa som är beredd att adoptera den här pojken. Och på så sätt kommer den här pojken att växa upp med två rotsystem. Han kommer få dubbla identiteter. Och det skulle kunna vara ett problem. Men med Guds hjälp så ser vi och berättelsen om Mose. Vi hinner ju inte gå igenom hela Mose liv nu. Utan vi får bara ta några månader här. Men vi som kan berättelsen ser ju att det blir ju en välsignelse. Att Mose fick med sig kärleken till sitt folk. Sitt rotsystem där. Men han fick också, utifrån att han fick komma in i faraos och prinsessans liksom möjligheter, fick han den bästa ledarutbildningen man kunde få. Han fick de bästa redskapen liksom med sig för att kunna hantera det som han skulle möta utifrån en ledares positioner. Så Gud flätar, han väver, han formar. Och Guds rytm är ju på ett sätt, och vi kan ju se den på ett annat sätt. För Gud hade ju en kontroll i det här. Och det vackra i detta samspelet är ju att det berodde inte bara på en person att Mose överlevde. Ibland kan vi som kristna, och icke-kristna också tror jag, hamna i att det blir så mycket som läggs på våra axlar. Det är på mig det hänger. Det är på mig det beror. Men hur var det Gud verkade här? Jo, men han flätade ju som ett pärlhalsband. Inte kunde Schiffra och Pua förstå vilken del de hade. Och det kanske är Guds nåd, för då skulle vi också få hybris om vi förstod hur viktiga vi är i vissa skeenden. Utan helt plötsligt, tack vare att du gjorde det du kunde utifrån din yrkesroll eller ditt släktskap, eller att du bara fanns där, vad det nu kan vara, att du vågade säga de där orden i rätt tid, det gjorde att det flätades en nådens band kring den här människan. Och det tycker jag är så hoppfullt när vi titta på mänskliga öden och tänker, hur ska det gå? Hur ska det... Men Gud sänder människor. Gud flätar. Gud vill använda oss. Och det bästa av allt är ju att när vi gör vad vi kan, så kan ju Gud göra det vi inte kan. Då lägger han sitt till. Så när vi ändå tänker ut det mänskliga, så är det inte säkert det räcker. Men då förmår Gud så mycket mer, står det i Bibeln, än vad vi kan tänka. Och tänka ut. I det finns det också en rastplats, en vila i att ibland känna att, ja, men jag kanske kan få kliva åt sidan och behöver inte bära all världens människor på mina axlar. Ibland kanske vi får kliva åt sidan och känna att vi kan inte bära all nöd för alla människor. Utan vi får också lita på att Gud har omsorg. Det finns mycket som kan tynga oss, och ibland så kan det tynga oss så mycket så vi förmår inte ens orka och göra det vi faktiskt skulle kunna göra. Att också kunna avbördas och lita på att i rätt tid så kan Gud faktiskt sända människor i vår väg, eller i de vi kämpar tillsammans med i deras väg. Jag tycker den här berättelsen är fantastisk. Det händer så mycket på bara några månader. Och hur Gud liksom väver och flätar. Och uppväxtvillkor är liksom, även oavsett hur de är, så kan Gud använda det. Det spelar ingen roll om du kom. Jag vet inte varför vi har hovet här, men nu hamnar det här i trumsättet. Oavsett om du har rätt släktskap och du har haft god start i ditt liv, eller om du har haft det kämpigt och känner att, nej, men det jag kommer ifrån har varit både det ena och det andra, så spelar det ingen roll, för Gud använder och Gud flätar och Gud sätter samman Människan är viktig för Herren. Varje människoliv är värt att kämpa för. Och därför så får vi be på olika sätt att våga vara de här som kanske utifrån vår yrkesroll, om vi arbetar, eller våra olika situationer och sammanhang, får liksom göra det vi kan för att öppna dörrar för människor. Utifrån vårt släktskap så ska vi också se över ibland, vad kan jag göra? Kan jag vara en nyckel? Utifrån våra positioner och våra möjligheter så kan vi också se över, vad kan jag göra? Kan jag med min makt faktiskt erbjuda plattformar? Och som Miriam, kanske att jag ska säga de där orden nu. Kanske jag ska dela med mig av det här. Jag vet inte vad du behöver stärkas i där du finns. Men det jag vet utan att känna det är att du är en nyckel. Du är en människa som Gud kan använda för att stänga. Men framförallt öppna dörrar för andra människor. Mm. Jag hoppas att du genom den här berättelsen får med dig lite tankar där du kan fundera vidare utifrån rotsystem. Utifrån rytmen som kan bli. Och att det också finns en rastplats, en vila i att vi är många som får hjälpas åt. Nu ber vi tillsammans. Jesus, jag tackar dig än en gång för att du är trofast dina löften. Tack för Bibelns ord som hjälper oss att förstå också vårt eget liv. Vår egen samtid, Herre. Och Jesus, jag tackar dig för att du genom de här gestalterna också påminner oss om vad vi faktiskt skulle kunna göra utifrån de olika plattformar vi har, eller släktskap vi har, eller maktroller på olika sätt, positioner vi kan ha, Herre. Stärk oss i att våga gå den där extra milen, öppna dörren, Herre. Att våga säga de där orden som kanske är de där förlösande orden som lägger någonting på plats för någon annan, Herre. Tack för att vi alla är brukbara i detta. Att kunna sprida din kärlek, att kunna vara med och föra livet vidare lite till, Herre. Och du vet också om det är någon som här inne idag känner att ja, men mitt liv är precis som Moses liv, bara dörr på dörr stängs. Ja, men låt då också den här berättelsen bli en stärkning i att du höll ju din hand över Mose. Trots motgångar, trots att det var så komplicerat vissa passager, så var du trofast och ledde honom vidare, Herre, på ditt varsamma sätt. Och du lät honom bli till rik välsignelse, Herre, även om det kostade på. Du vet om våra rötter, du vet om våra rotsystem, vad vi har med oss. Vi tackar dig för alla människor som har burit livet vidare för vår skull, Herre. Och vi ber, Herre, att vi med det liv vi har fått också ska kunna öppna dörrar för ditt rikes bästa i den här tiden, Herre. Tack för den här församlingsgemenskapen. Tack för den här platsen. Tack för att du vill använda dem till att få vara med och öppna dörrar. Föra livet vidare för människorna här, Herre. Tack för att du är så stor i kärlek och rik på nåd, Herre. Jag ber att det ska få bli så märkbart och synligt, Herre. Tack för att varenda människa som tillhör dig är som en brinnande fackla, Herre. Och jag ber för den här församlingsgemenskapen. Låt dem få vara de här ljusen som liksom sprider sig ut i den här bygden, Herre. Som ger värme och lyskraft, som ger vägledning, Herre. Som får göra skillnad, Herre. Som andra kommer få se att det där, det är någonting som jag behöver, som jag vill ha. Tack för att du kommer låta människor liksom söka sig till den här församlingsgemenskapen utifrån att de ser att de behöver värmen, de behöver vägledningen, Herre. Så tack för det som ligger framför. Tack för att du vill skickliggöra och utrusta. Och i det ligger inte krav, utan den där kreativiteten likt Mose mamma, den kommer också i steget, Herre. Vi kan inte alltid förbereda, men när det är dags som vi går med dig, då får vi också vad vi behöver, Herre. Tack att det också gäller den här gemenskapen, Herre. Och för oss var och en. Att även om vi inte ser allt som vi behöver eller önskar av dig, så får vi lita till att vi får det i steget, Herre. Så tack för din nåd. Tack för ditt ord. Tack för den här förmiddagen, Herre, att du rör dig bland oss. Du läker oss till ande, själ och kropp. Amen.